Utbildad till journalist men är författare och dramatiker. Du har skrivit både pjäser och tv-serier. Som din hobby så sjunger du lite grann. Välkommen hit, Louise Boye av Gennes.
Tack så mycket.
Hur har du hunnit med allt det här i ditt liv?
Det låter ju som jag halvfuskar lite här och lite där.
Nej, jag halvfuskar själv, men jag undrar hur du har hunnit med ditt liv.
Nej, men jag är ju så gammal, vet du, så jag har ju hunnit med mycket. Och jag tycker ju, jag är ju en sån här ja-sägare. Jag tycker att man ska pröva många olika saker i sitt liv om man får möjlighet. Så att, ja, sen så ju äldre jag blir, desto mer vill jag följa mitt hjärta. Och då tycker jag sång är jävligt kul, så jag har börjat sjunga.
Det du gör är ju väldigt kreativt.
Mm.
Så man skulle, du för sig, du skriver mycket och har skrivit romaner.
Yes.
Och du har skrivit både pjäser och tv-serier. Då undrar man ju, var får du allt ifrån?
Ja, men jag har ju en hjärna som funkar lite konstigt kanske. Jag har väldigt mycket idéer jämt. Det är peppa peppa, man ska liksom genast knacka sig i huvudet. Därför att många av mina kollegor lider av skrivkramp. Och för mig är det så här, skrivkramp, vad är det? Jag har alltid massor med idéer och jag är en sån här människa som drömmer konstant när jag sover. Så att för mig när jag somnar, då är det som att liksom gå in i en långfilm. Det bara händer grejer hela tiden. Jag har slutat att tråka ut min familj på morgnarna. Du vet, åh, vet du vad jag drömde i natt? Och alla bara, jäsp, kan du sluta nu? Ingenting är så tråkigt som att höra andras drömmar.
Vad drömmer du då?
Ja, men allt möjligt. Alltså otroligt spännande grejer. Det är så här rafflande äventyr.
Det låter som om du drömmer Sagan om ringen varje natt.
Ja, men lite så.
Harry Potter, Sagan om ringen.
Ja, eller liksom Thelma och Louise. Eller att jag har ju då... Hundar gillar jag också, så att jag har officiellt, det här är så larvigt, men när man har haft sin tredje valpkull måste man registrera ett kennelnamn. Jag har 2 svarta labbar, alltid i taget liksom. Och då har jag döpt min kennel till Constant Dreamer efter det här drömmandet. För jag tycker att labbarna och jag är likadana, de ligger ju jämt så här, jipp, 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 när de sover. Och sparkar, man ser att de är ute och jagar kaniner och det händer grejer.
Det verkar som att du vaknar upp och är superpigg, fast man egentligen borde vara uttömd med tanke på att man verkligen har drömt hela natten.
Alltså, nu har inte jag studerat det här med sömn och drömmar, men jag tror faktiskt att det är så att hjärnan vilar när den drömmer. Så att när man är superaktiv i huvudet på natten, då vaknar man mer utsövd. Men alltså, igen, frågar min familj, jag är så fruktansvärt morgontrött. Det värsta jag vet är att gå upp tidigt och jag somnar sent på nätterna, jag jobbar ofta på nätterna. Så att det är inte som att jag vaknar så här klockan 7 på morgonen, pigg som en lärka. Du vill inte träffa mig klockan 7 på morgonen.
Nej, du vill inte träffa mig heller, för Nej. Jag sover då.
Jag hade det på kärn, om jag ska vara helt ärlig.
Jag är trött både på morgonen och på natten, tänkte jag säga. Jag är bara trött. Ja, och grejen är så här, jag var väldigt trött runt 18, när jag var 18 år gammal, så kände jag av en otrolig trötthet. Och gick med den här tröttheten i flera år utan att förstå vad det var.
Oj.
Och så visade det sig att jag hade fel på sköldkörteln. Och därefter fick jag börja ta Levaxin. Okay. Men kan du förstå att man går i 3 år med en folksjukdom utan att veta vad man har?
Och alla bara, Batina är en sån jobbig tonåring.
Ja, men Batina är bara så trött hela tiden.
Jo, men då skyller man ju ofta det på dig. Alltid skyller man på något, speciellt när det gäller kvinnor. Åh, hon är tonåring, åh, hon är medelålders, åh, hon är i klimakteriet. Alltså, alltid är det något som ska ursäkta, liksom, istället för att man kollar upp vad det är för fel.
Ja, och det, ja, man tänker inte på det när man är 17-18, att det skulle vara något fel. För man kände ju sig så perfekt, tänkte jag säga. Nej, det gjorde man inte.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tillbaka till din uppväxt, Louise. För du är ju ändå uppvuxen i Bromma. Mm. Du är liksom, vad kan man kalla, en rik förort i Stockholm.
Ja,
du är uppvuxen med, ska vi säga, en guldsked i munnen. Silversked, ja, bronssked.
Fast det var ju liksom, det här med Bromma var lite speciellt för mig. Därför att jag hade en ganska jobbig uppväxt, tycker jag själv, när jag tittar tillbaka. Mina föräldrar var båda uppväxta på Östermalm. Och i väldigt traditionella familjer, alltså väldigt konservativ miljö. Och min mamma, som var ett av fyra syskon, hon valde att gå på Konstfack. Så att hon fick liksom en annan, liten annan dimension i sitt liv också. Och så skulle mina föräldrar vara lite experimentella, så då flyttade de ut till Bromma. Men de parkerade liksom aldrig om sitt umgänge där ute, utan jag förväntades bygga mig en värld, trots att de hade fortfarande hela sitt umgänge inne i stan eller ute på landet eller var liksom så. Så jag blev väldigt ensam i min miljö, även om det, jag växte upp i Södra Ängby, det är en väldigt privilegierad, trevlig miljö, men jag hade liksom inte den naturliga som alla andra hade, att deras föräldrar umgicks med de andra familjerna. Vi gjorde inte det, mina föräldrar gjorde inte det, så det var jätte...
Men barnen då?
Jo, men jag hängde ju med barnen så gott jag kunde, men eftersom mina föräldrar var så konservativa så fick inte jag vara med på fester när man, du vet, på den tiden hette det Ryska Posten, Sanning och Konka. Nej, fick inte jag komma på.
Du fick inte hänga med de andra villabarnen helt enkelt?
Jo, alltså när jag växte ju upp där, så att, alltså, när jag var liten och vi alla gick, du vet, när man gick på lågstadiet och så, då var det ju jättekul och oproblematiskt. Men när man började komma upp på mellanstadiet och de här festerna började, då var mina föräldrar väldigt stränga och det var ingen annans föräldrar som var. Så då hamnade jag utanför. Och jag tror att vuxna måste förstå att det är klart att man kan ha sina ideal. Men man måste ju också acceptera att barn måste få funka i en grupp. Det är fruktansvärt att bli utlyft. Jag kan titta idag, om man tittar sig omkring och tänker på att barn kan bli just specialbehandlade för att föräldrarna ställer vissa krav. Det kan vara religiösa krav, moraliska krav, whatever. Det är inte snällt. Man måste förstå behovet av gemenskapen.
Var det så här med, du har ju en syster, var det likadant för henne?
Ja, fast hon gick ju aldrig i skola där ute, utan hon gick i Franska skolan in i stan. Så hon fick också ett umgänge in i stan, hon är 6 år äldre än jag. Så att jag var liksom the lone wolf där ute lite grann i min familj.
Och vad hade dina föräldrar för förklaringar?
Nej, de hade bara sin uppfattning om hur saker skulle gå till.
Har du pratat med din mamma om det här?
Oh ja, mycket. Och de förstod aldrig att det där var något konstigt. Liksom. Utan de tyckte, så här gör vi i vår familj. Och alla deras vänner hade ju samma värderingar, men de var inte där. Men sen så fick jag ju börja på Lundsberg så småningom, när jag var 14 år. Och det var ju min räddning. Då plötsligt hamnade jag med kompisar som hade samma typ av föräldrar som jag. Lika knäppa kunde vi ju liksom gotta oss i då. Fan vad min mamma jobbar, min är likadan. Alltså, och det är också skönt när man är ung.
Och då är Lundsberg din internatskola i Sverige, i Värmland.
Exakt så.
Och där hittade du dig själv så att säga.
Ja.
Och du fann dina likasinnade.
Jajamensan, det hade jag jättekul. Där har jag liksom... Mina bästa vänner är ju därifrån. Många av dem. Och det, man blir vänner för livet när man går där.
Så det kan jag tänka mig, om man lever med någon dygnet runt i tre, i ditt fall 5 års tid kanske,
fyra års tid,
så, ja. Såklart så hittar, man blir som syskon, man blir familj.
Ja, men det är, och grejen med Lundsberg är att det känns ju som om det finns 2 parallella verkligheter här, eller en riktig och en påhittad. Och den påhittade beskrivningen av Lundsberg, det är den man läser i tidningarna hela tiden, det är bara... Eller i böckerna folk vill liksom utge sig för att de kan någonting om en värld som de inte vet någonting om. Att det skulle vara massor med penalism och det är för jäkligt och barnen mår dåligt och alltihopa. Det är den påhittade versionen. Den riktiga versionen är att det är ett fruktansvärt skönt kompishäng. Det är mycket idrott, det är mycket gemenskap. Ja, man skapar fantastiska band till sina jämnåriga.
Jag som själv är uppvuxen i Uppsala har gått på ett vanligt gymnasium och ett vanligt högstadie kan faktiskt... intyga om att det sker exakt lika mycket penalism och mobbning och grejer i vanliga kommunala skolor. Mm. Och min syster gick ju på Lundsberg när det var väldigt mycket när de skulle lägga ner skolan för några år sedan. Mm. För att det var någon som hade bränt någon med något stryk igen. Och det var ju som hon också sa, det här är helt sjukt. Det här handlar om en person som redan har blivit avstängd. Ska flera hundra elever förlida för det här? Och då vet jag ju hur mycket skit som för sig kommer i vanliga skolor.
Ja.
Men de har ju ögonen på sig. Jo. Och det ska man ju också tillägga att på Lundsberg går ju inte bara internatelever. Det går ju också barn som bor i närheten som även går på den skolan. Så det är inte bara ett internat.
Jag kan ju tycka egentligen att alla skolor ska ha ögonen på sig.
Absolut.
På det sättet så blir det också så bakvänt, för att Lundsbergs eleverna blir ju extra privilegierade därför att de har ögonen på sig från Skolverket. Medan väldigt många, som du säger, vanliga skolor eller vad man ska kalla det för, liksom, där tror jag att det förekommer enormt mycket mobbing och hemska grejer, men de har inte ögonen på sig, så de stackars eleverna får aldrig någon hjälp. Så det är också orättvist åt andra hållet, så att säga.
Ja, men jag förstår det. Det är mycket som orättvist, ska jag säga. Vi skulle kunna göra 20 poddar om orättvist det här i världen. Ja. Men du växer upp i Lundsberg och sen kommer du in på journalistutbildningen.
Sen åkte jag iväg till USA och började plugga. Jag gick på college på östkusten, på Wellesley College. En gammal trevlig flickskola, eller ett flickcollege, fast man umgås väldigt mycket med killarna på skolan runt omkring.
Så dina föräldrar hade verkligen pengar, så att säga?
Ja, det hade de. Tillräckligt mycket
och
pengar.
Och vad jobbade de med?
Min pappa hade ett boktryckeri. Vi var inte stenrika på något vis, men de prioriterade verkligen utbildning.
Du bara, vi var inte stenrika, men vi var rika.
Nej, det fast det här idag, vet du vad? Det där tycker jag är så viktigt att understryka. Därför att, alltså, jag är uppvuxen i en familj där man aldrig fick välja glassen från den högsta raden på GB-listan. För det var bortskämt. Utan man fick börja välja på rad nummer 2. Så jag hade inte ätit en storstrut förrän jag blev myndig, om du fattar.
Nej, men jag förstår precis. Det är som när jag träffade Aje. Man titta på menyn och så tänkte jag, jag tar det som är gott. Du får absolut inte ta det dyraste. Jag måste väl få ta det jag gillar. Men, så det är lite same same but different.
Ja, jag kan, idag när förmögenheter kan vara så gigantiska, då är det faktiskt så att mina föräldrar hade pengar nog att sätta mig på en utländsk skola. Och det är naturligtvis att man är jävligt privilegierad. Men det var inte så att vi hade en förmögenhet i klass med det vi talar om idag. När man pratar pengar. Utan det var väldigt, jag fick aldrig ha jeans. Alltså, det var, nu låter det som jag ska hålla på och snacka om att vad det var synd om mig. Det var det inte, jag vill bara säga att jag fick inte allt jag pekade på något sätt. Och utbildning var det viktiga. Så att jag åkte iväg till USA i alla fall. Fantastiskt roligt, gick på college, kom hem, åkte tillbaka till graduate school. Det var då jag läste journalistik. Så att jag är utbildad i Amerika, jag gick på Berkeley. För min master då.
Men jag tänker ändå att din uppväxt var ju ändå rätt bra.
Absolut.
Okay, du fick inte köra sanning och konka liksom hos grannarna. Men
nej, men alltså,
du fattar.
Jag försöker bara, vad ska jag säga, modifiera det här så att man inte någonsin, det tror jag inte du gör för 5 år. Men livet är ju aldrig enkelt. Det är ju alltid komplicerat hur man än vänder och vrider på det.
Ja, och så jämför man sig alltid med sin egen bubbla. Man jämför sig inte med någon annan. Det är ungefär som när jag säger, ät upp maten, tänk på barnen i Afrika. Men man kanske tänker på det som händer runt omkring. Man tänker inte på vad som händer 500 mil.
Men man får tänka på båda samtidigt.
Jo, absolut. Det håller jag med om. Det är absolut. Det tycker jag också. Men jag bara säger hur barn tänker. Exakt. Det är som mina barn säger. Jag bara, men, om jag säger då till exempel min dotter, ja, men, tycker du är så bortskämd och så här hade jag det. Hon bara, men du kan inte ens jämföra mig med dig.
Men det kan du inte.
Nej, alltså, det är det jag menar.
För ni hade ju olika förutsättningar.
Ja, men jag tror ju också på att man ska ha lite sämre förutsättningar. För då blir man hungrigare.
Man ska kämpa lite grann, absolut. Det säger mina barn när jag har tvingat dem att så här, hugga sly hela påsklovet. Och så här, nej, jo, man får kämpa lite grann.
Ja, och så är det ju. Men jag skulle säga att många av familjerna i Sverige och deras barn är ju curlade och bortskämda.
Enormt.
Det har ju inte bara med att man kommer från överklassen eller arbetarklassen att göra. Utan många barn i Sverige är enormt privilegierade och bortskämda.
Mm.
Samtidigt får man inte glömma den gruppen barn som verkligen har det sjukt taskigt ställt också. Exakt. Såklart. Okej, och då är det USA och ingenting händer där. Inget på kärleksfronten, du träffar ingen.
Herregud, oj, så många relationer. Där händer det grejer, kan jag säga. Nej, men jag har verkligen levt, Bettina. Det tror jag du har också.
Jag tror du skulle säga legat.
Ja, nu håller vi oss till att det här ändå är en podd, va? Alla detaljer kan du inte få framför micken. Men, nej, men jag har verkligen tyckt att livet är till för att levas. Alltså man måste ut och prova sig fram och försöka undvika att göra dumma saker. Ibland har jag tänkt på vad jag har gjort och jag liksom ska uppfostra mina egna barn. Bara så här, herregud, hoppas att de inte gör en bråkdel av allt som jag gjorde. Men jag har haft kul. Och jag har lärt mig mycket, tycker jag, om mig själv, om andra människor. Och att alltså, det värsta som finns är inte att göra bort sig, göra fel. Det tänker jag nu när jag börjar sjunga till exempel. Att om folk får sig ett gott skratt, men visst, vad är det värsta? Ingenting. Och när det gäller att när man är ung och har relationer och så, jag tycker att man ångrar ju mer det man inte gör, tror jag, än det man gör. Så måste man vara rädd om sig själv och rädd om andra. Men jag har haft väldigt kul i alla fall.
Hur länge stannar du i Amerika?
3 år på college. Jag fick 1 år till godo för svensk studentexamen på den tiden. Och sen 2 år på graduate school. Och då är det väldigt kul, för då var jag med och startade ett punkband med enbart tjejer. Jätteroligt. Jag sjöng. Och vi hade en skön mix av etnisk bakgrund. Vi hade en svart trummis och en koreansk basist. Och sen var det jag som sjöng som vit svensk. Och sen så var det en tjej som var ledgitarristen. Hennes föräldrar var psykiater. Så att hon var liksom hon tog droger hela tiden och såg elefanter komma ut ur väggarna. Och var så här superflummig. Vi hade fruktansvärt kul. Och det var ett privilegium att liksom så tidigt i livet få vara mycket i USA, där man inte har samma, nu låter det konstigt det jag säger, men man har inte samma nördiga förhållningssätt till bakgrund, etnicitet, religion, hudfärg som man har i Sverige fortfarande. Därför att där är man van sedan länge vid att det är en skön blandning av människor överallt där man kommer. Och självklart har man enorma problem med rasism i USA, men det har man ju även här. Men det finns också en sån självklarhet i, jag menar, att vi bildade det där bandet och att vi kom från olika håll. Det var liksom ingenting konstigt med det. Men jag tyckte det var helt fantastiskt. För jag var svensk. Så för mig var det ovanligt.
Det fanns en annan öppenhet, kände du, i den gruppen
Absolut.
Du hamnade i. Och sen kommer du tillbaka till Sverige, då är du runt 22 år gammal.
Mm. Och då tänkte jag att jag måste ju nu söka jobb som journalist. Men det här var ju då i slutet av 80-talet. Och jag började frilansa för att jag behövde få in pengar. Och då gick det så fruktansvärt bra. Så att jag insåg ganska snabbt att om jag frilansar så jobbar jag kanske hälften så mycket som jag behöver göra mig fast anställd. Och jag tjänar dubbelt så mycket pengar. Så att alla vi frilansjournalister som också gaddade ihop oss och hade middagar och hade väldigt, väldigt kul. En grupp killar och tjejer. Nej, vi levde gott på vårt frilansarbete. Idag tror jag att det är mycket, mycket, mycket tuffare.
Flyttade du då till Östermalm eller var bodde du när du kom tillbaka?
Då bodde jag i Vasastan. Och jag hade jättekul, jag var singel, jag jobbade massor. Och så kom jag på att jag skulle skriva min första bok. Och så sökte jag in till tv, så jag började jobba på Sveriges Television ändå efter några år. Med att starta en tv-serie som heter Storstad. Och hade fruktansvärt kul där. Satt med en kille som heter Jonas Frykberg. Alltså han har sen gått vidare som manusförfattare. Han är så duktig. Men han och jag och Peter Falk. Peter Falk hade då gjort Varuhuset. Alltså vi tre. Du vet, sådana skrattanfall som man bara har när man är 14. Kunde vi ha liksom, till och från hela dagarna. Vi jobbade på. Vi startade de här tv-serierna. Sen blev det Rederiet. Men vi hade väldigt roligt. Ja, så att det var tv-världen. Men jag kände ändå, jag skrev den här första romanen då, så kom den ut. Och
vad hette den då, den första?
Den första hette Ta vad man vill ha. Det var en sån här feministisk nattlig odyssé. Jag drog lite på mina erfarenheter från USA där. 2 tjejer som gör en barrunda som aldrig tar slut. Och kommer till olika insikter om män och sig själva och feminism och lite av varje.
Och hur sålde den?
Jag sålde bra. Det blev ett himla hallå om den där. Därför att det var fortfarande på den tiden ovanligt att man skrev om unga tjejer som tog för sig. Det var därför den hette Ta vad man vill ha. Alltså med en sorts dubbelskämt kring man. Det som män normalt vill ha. Att tjejer också kan ta för sig.
Du har ju skrivit 12 böcker. Men man skulle väl ändå kunna säga att den som du fick ett genombrott med var Stjärnor utan svindel.
Ja.
Och den kom ut 96.
Den kom 96.
96. Berätta om den.
Ja, men vad som hände under mellantiden var ju att jag började skriva böcker, träffade en kille, gifte mig. Och i den vevan, precis innan vi hade hunnit gifta oss, så var jag inbjuden till ett tv-program vid Café Norrköping som, jag tror att det var Lill-Marit och Anna-Lena Brundin, Lill-Marit Bugge och Anna-Lena Brundin som hade ett program, och sen så hade de någonting som de kallade för Feministhörnan. Och där satt Mian Lodalen, Nina Lekander, Jenny Morelli tror jag det var, om jag säger rätt nu, och jag. Och pratade om feminism i 10 minuter. Och alltså hela Sverige, alla var så upprörda. Och det roliga var att den enda av oss som hade långt hår var Mian Lodalen, som idag är alltså kanske en av Sveriges mest kända lesbiska feminister. Hon hade långt hår, alla vi andra var kortklippta. Och då var det bland annat en man som skrev in till tv så här: jag blir så förbannad när jag ser de här lesbiska kortklippta feministerna. Det finns bara en riktig kvinna i gruppen, och det är hon med långt hår. Och hon var ju den enda som var flata då. Hur som helst, vi träffades där och ja, sen gifte jag mig. Men Mian och jag hade liksom fått upp ögonen för varandra på något sätt. Så att,
från det tv-programmet?
Ja, alltså det här var ju en, vi satt med 8 veckor eller något sånt en gång i veckan. Så att vi hann ju umgås och lära känna varandra. Och vi bussades upp och ner till Norrköping, det var helt galet, på kvällarna liksom.
Och då satt ni i bussen också på tillbaka
Absolut.
Vägen?
Absolut, tåg och buss och allt vad det var. Vi fyra hade väldigt kul, men Mian och jag lärde känna varandra och gillade varandra. Så att, sen var Mian och hennes flickvän med på mitt första bröllop. De ordnade bland annat en galen möhippa. Vi kan ju inte ta allting här nu i podden, men vi hade roligt. Och sen gick det som det gick. Det här äktenskapet varade inte så länge.
Hur länge var det då?
Ja, 2 år tror jag det var. Eller något sånt.
Och du hade fortfarande kontakt med Mian?
Ja, fast då bodde min man och jag i Los Angeles, för han pluggade, så att vi var inte hemma. Men sen när jag kom hem då, och visste att jag måste skilja mig, alltså det här går inte. Så att,
jag får panik.
Ja, det blev så. Så att Mian och jag blev tillsammans. Och det är klart,
men vadå,
att
vi blev bara tillsammans? Eller vad
nej,
hände?
Men vi började ju liksom umgås. Och sen
var inte, hade hon sin tjej då?
Nej, nej, det var slut.
Det var slut.
Och jag var skild då. Det var liksom, ja.
Och du
men jag hade ju aldrig varit tillsammans med en tjej. Eller hade aldrig varit förälskad i en tjej hela mitt liv. Så det var en jättekonstig grej.
Ja, men tänkte du på Mia medan du var gift i LA? Fanns hon i bakhuvudet?
Ja, det gjorde hon. Fast inte som relation, utan mer som en...
Någonting alltså, outforskat.
Ja, precis. Snarare så. Jag har alltid haft väldigt mycket tjejkompisar, så att det, hon stack liksom inte ut på det sättet från början, utan det växte fram sen. Men det var ju jättekonstigt.
Du blev kär i människan.
Ja, det, jag vet att det låter så pretto, men jag brukar ju hota min nuvarande man med att det har hänt en gång. Passa dig, det kan hända igen.
För jag blev kär i människan.
Nej, men alltså, det har... jag tror att det här med... Vad
men
man,
när kände du, fasen jag är kär i henne?
Ja du, jag tror att vi blev nog förälskade i varann. Det här var en höst när jag var tillbaka i Stockholm. Vi började umgås mer och mer och mer. Och nej, men som alla förälskelser, det kommer ju bara. Man märker ju på varandra så att säga att det är någonting mer här nu som händer. Men det var ju extra konstigt för mig eftersom jag aldrig någonsin hade varit förälskad i en tjej. Så det blir väldigt udda.
Och vad sa dina konservativa föräldrar, undrar jag?
Ja, men de var helt fantastiska. För de är alltid, eller var alltid väldigt bra människor.
Tänkte de så här, hon kanske borde ha fått leksamling och konka trots allt.
Eller hur? Tänk om vi hade låtit henne leka ryska posten, då hade det här aldrig hänt. Nej, men de var, jag glömmer aldrig det. Och de båda sa, vi stöttar dig, vi backar dig och vi älskar dig. Vad du än hittar på, vi förstår inte det här, men vi är där för dig. Och det vet jag att det är så väldigt många just som lever i en homosexuell relation som aldrig får uppleva det stödet. Så där vill jag hylla mina gamla Östermalms konservativa föräldrar. De var väldigt fina med det.
Och hur länge höll det?
Ja, hur länge höll det? 2-3 år tror jag vi var tillsammans.
Varför så Varför så kort?
Ja, men det var ju en uppflammande passion med väldigt mycket gräl också. Vi hade jättekul. Och där vill jag ju säga att alltså hela Mians tjejgäng, fantastiska tjejer, de här lesbiska kvinnorna, så jävla kul vi hade. Ut och dansa, röja, spruta öl på varandra på dansgården. Men liksom, wow, så där umgicks man inte riktigt på samma sätt med Lundsbergs-tjejerna och mina mer traditionella tjejkompisar som också är helt fantastiska. Men det var en ny dimension. Därför att som lesbisk behöver du inte ta hänsyn till massor med normer i samhället som andra kvinnor funderar över. Hur får jag bete mig? Vad tänker killarna om jag gör sig eller så? Det kan du ju få skita i när du är med det här tjejgänget. Det var väldigt befriande och väldigt roligt.
Får man fråga vem som var mannen, vem som var kvinnan i förhållande?
Nej, men så är det ju inte.
Nej,
eller jag vet inte hur det är för andra, men de jag hängde med, där var det i alla fall inte så. Utan det är väldigt starka kvinnor. Mycket självständiga och mycket... Det finns mycket styrka i lesbiska. En outnyttjad resurs i samhället, oavsett sexualitet.
Har du kontakt med Mian idag?
Absolut.
Så ni är jättenära vänner?
Ja, jättenära. Alltså, vi ses ju inte hela tiden. Men om det gäller, då är vi där för varandra. Och har väldigt kul fortfarande när vi ses. Och till saken hör ju då att sen när det tog slut mellan oss. Och så träffade jag Kalle som jag är gift med. De två fann ju varandra direkt. Alltså det var lite upp och ner i början, såklart turbulent. Men de har precis samma humor. Och de tråkar mig något fruktansvärt när vi umgås. De retar mig och jag blir så här. Ibland blir jag liksom... Nu får du fan med vad nog. Alltså, men och samtidigt är jag ju så glad. För att det är klart att det är roligt för mig att det inte finns någon...
Hard feelings.
Ja, eller något hat mellan dem. Men Kalle är en väldigt... en oerhört öppen man.
Men träffade du Kalle medan du var gift med Mian? Eller ihop med
Jag var
Mian.
Aldrig gift med Mian.
Nej, men ihop, förlåt.
Jag träffade Kalle, men jag hade ju också då massor med killkompisar som hon också träffade och vi umgicks och sådär. Så träffade jag Kalle på...
Du är rätt rolig för du överlappar hela tiden dina förhållanden. Har du tänkt på det? Lite
ja,
sådär. Du har ju aldrig varit ensam.
Jo, det har jag.
Fram tills du blev ihop med LA-mannen. Men sen har det ju bara gått i ett, känns det som.
Ja, då får du ju definiera vad när du slutar och börjar ett förhållande. Jag har ju känt de här personerna.
Jag förstår, men jag bara tänker, mellan dina förhållanden så känns det inte som att du har haft så mycket fritid.
Eller fritid, vad säger man? Kanske på senare då i samband med... Kalle träffade i alla fall, om vi går tillbaka till din fråga. När jag fortfarande var tillsammans med Mian och vår relation var på uppehällningen. Och hon hade aldrig haft några problem med några av mina killkompisar. Så träffade jag Kalle en gång. Det fanns ju inte en vibb mellan oss än. Och Mian bara sa direkt, nej, honom vill inte jag att du umgås med. Och det var så intressant att hon fick den här känslan innan jag fick den känslan. Så att då kunde jag ju inte hänga med honom. Så att, och sen tog det slut. Så vi lärde känna varandra på telefon, han och jag. När jag satt och bölade med Mian. Jag satt ner på Kanarien hos mina föräldrar och grät. Med en tjejkompis. Och då pratade han och jag i telefon. Men det är ett ganska bra sätt att lära känna någon.
Men han blev ju kär i första ögonkastet. Och det kände ju Mian av, såklart.
Ja, någonting hände ju där såklart. Som hon plockade upp. Och det hade hon ju rätt i. Men det spelade ju ingen roll. För vår relation var ju redan på uppehällningen i alla fall.
Allt var Mians fel ändå.
Nej, det var det verkligen inte. Alltså, och det där tycker jag är också så viktigt. Nej, men jag vet att du skämtar. Men jag tror att idag, alltså, när man ser så många som bråkar som fan. Jag tror att både Mian och jag någonstans var medvetna om att problemet var ju inte hon och inte jag, utan det var ju kombinationen av oss. Att vi båda har väldigt hetsigt humör. Ska vi leva med någon alls så ska vi leva med någon som är snäll och tålig. Och det är Kalle som jag är gift med. Mian och jag liksom, alltså, är man två extremt eldfängda personer? Det tar ju hus i helsike hela tiden. Det kan man inte skylla på någon.
Nej, alla är olika och takes two to tango.
Takes two to tango, så är det. Kommer du ihåg när du och jag träffades första gången?
Ja.
Vi kan få gå tillbaka till det.
Ja, absolut. Vi träffades väl i Falsterbo.
Ja, absolut.
Mm. Vi kommer tillbaka till det. Nu blev alla jättenyfikna.
Ja, det kan nog vara. Fortsätt lyssna så kommer vi till det.
Har haft ett förhållande.
Precis.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du träffar ändå Carl som du fortfarande är gift med. Hur länge har ni varit ihop med? 21 år ungefär. Ni har varit ihop i 21 år. Ni träffades 99.
Nej, vi gifte oss 99.
Okej, okay, ni träffades nu.
Och vi har varit ihop sedan 97. Vad blir det då?
Ja, 24 år.
23 år.
Ja, 23 är det. Ja, jag tänker ja. Vi går in i 21 nu. Men
det är ja, just det.
23 år. Och ni har två barn ihop?
Ja.
Hur gamla är de idag?
De är 20 och 17, snart 18.
Ja. Och sen är när det här växte fram då, mellan dig och Carl.
Kalle måste du säga. Kalle. Ingen kan honom för Carl.
Men jag tänker att du är Östermalmsflicka.
Ja, jag vet. Men vet du vad? Det är du som är Östermalmsflickan, om jag förstår det hela.
Nej, jag är förortsflickan.
Jag bor på Söder. Var bor du?
Jag bor på Östermalm.
Du bor på Östermalm, Bettina. Vilken slump.
Men jag pratar om min själ.
Ja, men du ska ju sortera här. Vem det är som är Söderbo och vem det är som är Östermalmsflickan.
Jag är absolut Östermalm. Det var därför jag sa Carl. Kalle. Nu pratar vi om Kalle här.
Mm.
Carl-Erik Lagerkrantz.
Ja.
Det är ett fint namn.
Ja, eller hur? En trevlig namn.
Men du bestämde ändå att skaffa barn med Kalle. Så att du måste ha känt ändå rätt tidigt.
Ja,
att det här är mannen alltså, i mitt liv.
Det kändes ju väldigt rätt. Så att, på alla sätt. Och han är väldigt lugn och snäll. Och jag kan härja och bråka. Och det går över väldigt fort. Jag är som ett tomteblåst. Bara bam, sen är det klart. Han kan bli lite långsint å andra sidan. Inte, han säger inte det, man får på klämma på honom som en tanke. Så vad är det? Fram med det liksom. Men vi passar mycket bättre ihop än de här andra relationerna som vi pratar om.
Och barnen, vad säger de då? De vet att du har haft ett lesbiskt förhållande, så jag tycker de att det är lite coolt.
Nej, men de har ju träffat Mian och hängt med henne. Alltså när Elsa var typ 4 år, då var vi på valvaka som FI hade på Elverket, alltså Feministiskt initiativ. Och då var Elsa ute på dansgolvet med alla de här, alla Mians lesbiska kompisar och hela FI-falangen. Och 4 år gammal stod på dansgolvet och bara showade, det hade så fruktansvärt kul. Alltså det här är ju, har ju varit en underbar dimension i deras liv tycker jag. Och så mycket kontakt har vi ju inte så att Mian hänger hos oss hela tiden. Men jag är väldigt glad att hon finns i mitt liv och därmed i mina barns liv. Därför att de får andra dimensioner och tankar än vad de skulle ha fått annars.
En annan öppenhet mot absolut samhället. Vilket är viktigt att ge sina barn också.
Jo, men jag tycker att båda mina barn är ganska feministiska. Både min son och min dotter. Och det tycker jag är otroligt viktigt i ett modernt samhälle. Att man förstår den dimensionen. Och då tar man hjälp av sina vänner, så är det ju. Kommer du ihåg när du och jag träffades första gången då?
Ja, det gör jag. Vi träffades i Falsterbo på en fest.
Ja, men du, jag ser på dig att du inte kommer ihåg detaljerna.
Så jo, det var hos Eva Eriksson och Jan Eriksson.
Ja, sant. Mm. Men, och så här gick det till, kan jag ju berätta, kära lyssnare. Att jag hade då Aje, Aje till bordet, Bettinas. Ni var inte gifta än, utan ni hade träffats ganska nyligen. Och jag, det här var andra gången jag hade Aje till bordet. Aje, underbar, rolig, sprallig, snygg kille och alltihopa. Och vi satt och pratade. Men det roliga var Bettina, som ju då var jätteung och jättesöt.
10 år.
Och, inte så ung. Men du kom fram och satte dig i knät på Aje. Och det här är ju liksom, ni vet, när man har en kille till bordet och man känner så här, här har vi väldigt trött, så kommer hans unga söta flickvän fram och sätter sig i knät. Det hade kunnat slå lite fel. Jag vet inte om du kände liksom att nu ska jag gå och bevaka mitt territorium. Men det roliga var att jag hade precis skällt ut Aje efter noter. Därför att han hade suttit och pratat hela middagen om hur han skämde bort sig själv. och gav sig själv fina båtar och bilar och grejer. Och då till slut så sa jag så här, men den här söta tjejen som du har med dig, Bettina. Ja, Bettina då? Skämmer du bort Bettina någonting? Ja, ja, det vet jag inte. Då hade inte han funderat så mycket på det än. Jag tror att sen dess har du sett till att han har tagit hand om dig också. Men i det läget, när Bettina då, när du kom fram och satte dig och sa, vad pratar ni om? Ja, vi pratar om dig. Ja, Louise har skällt ut mig sin i helvete för att inte jag skämmer bort dig ordentligt. Och där någonstans kände jag att du och jag kopplade.
Ja, ja,
det blev
ja.
En väldigt trevlig liksom...
Vad sa jag då? Jag håller med Louise.
Ja, det absolut. Du slog ju på stora trumman där och sa, lyssna till den här kloka kvinnan. Hon vet ju precis vad det handlar om.
Ja, ja. Du ska veta, jag håller alltid kvinnorna bakom ryggen.
Ja, men det gör jag med. Och det var väl det du fattade när du kom och satte dig där.
Men jag är faktiskt inte så svartsjuk av mig. Men däremot, jag satt mig säkert i knän för att jag är lite så här spontan och tjena, ja, tjena, vad händer här liksom.
Men det var ju extra kul för mig att jag kunde säga, här sitter vi och snackar om dig, jag har dragit en lans för dig.
Och vad roligt också att du frågar och ifrågasätter, det gillar jag med kvinnor, jag gillar ju starka kvinnor.
Ja, men härligt. Det är samma här.
Härligt. Hur ser din framtid ut nu med böcker och sång och allting?
Nej, jag älskar ju att skriva så att jag skriver på. Just nu skriver jag två böcker parallellt. Det har jag aldrig gjort förut. Det är jättekul. En ny deckarserie och en relationsroman. Och sen så håller jag på med sången då. Som...
En deckarserie som ska gå på tv?
Nej, en deckarserie i bokform. Så att det här är två projekt. Jag har startat dem samtidigt på två olika förlag. Det här var min dröm. Och jag gick till min agent, Nordin Agency, och sa, så här vill jag göra. Och de bara, det kommer aldrig gå. Och sen så har vi fått till det här nu med två förlag som jag är jätteglad över. Deckarserien kommer på Bazaar hos Karin Linge Nord. Och relationsromanen kommer på Norstedts. Så att jag är otroligt nöjd med min arbetssituation.
Och hur kan du... slå bort det ena när du skriver om det andra, tänker jag då.
Ja, men det har också varit så kul. Du hör ju att jag är väldigt road av vänner och vänskap. Jag tycker det är superviktigt. Och jag har fått den här frågan förut. Och då känner jag att jag har skrivit på båda böckerna varje dag. Och det betyder att på förmiddagen, eller förmiddag för mig, jag går ju upp sent som du hörde. Så att de första 3 timmarna av min arbetstid då, så har jag jobbat på det ena projektet. Och sen tar jag paus, käka lunch och sen skriva på det andra. Och då är det som att det är som att umgås med två olika vänner. Alltså tänk dig att du käkar lunch med en kompis och middag med en annan. Du pratar om lite olika grejer, men det är fortfarande två människor som du tycker väldigt mycket om. Men alla relationer är olika och alla böcker är olika. Så att för mig är det fantastiskt kul. Jag dyker på huvudet in i den ena världen och så kommer jag upp därifrån, dyker in i den andra.
Vad får du allt ifrån?
Jag sa ju det i början.
Vad får du all inspiration förutom drömmarna då?
Jag har bara en
vild fantasi.
Ja, men jag kanske ska komplettera bilden då med att säga att när jag sitter så här hos dig, nu har jag, du ser att jag har mascara på mig och jag har ju satt på mig vanliga kläder och smycken och så här, jag ser ut som en normal person, men min vardag, jag går ju runt helt ensam i träningsoverall, umgås inte med någon på hela dagarna utom hundarna, kaffebryggaren, datorn. Alltså jag har ett extremt stillsamt liv. Därför måste jag träna mycket, det älskar jag. Men i övrigt liksom, någonstans måste ju mina tankar och min energi ta vägen. Och då kanaliserar jag ju ut den i böckerna. Sen tycker jag att det är superkul att umgås med folk. Jag är väldigt social. Men dagtid, jag har inget kontor, jag har inga kollegor, ingenting. Så här är det ju för författare.
Ja, det är därför jag undrar var all inspiration kommer ifrån.
Ja, men herregud, det rör sig ju i huvudet på oss alla. Det är ju ingen som bara sitter och tittar och tänker grå vägg. Utan liksom alla idéer, de måste ju ner någonstans. Och mina kommer då ner i bokform.
Men går du runt då med hunden och tänker så här, nej, nu ska jag skriva någonting här. Nu står jag i den här parken. Och den där våningen där högst uppe ser ut som ett litet spökrum. Och så börjar vi där och så börjar fantasierna flöda.
Absolut.
Det är så du kör lite.
Men du vet, jag kan inte gå
kanske
förbi...
Kanske man blir författare, hör du det?
Ja, du! Ja, men du är ju så kreativ själv. Du är väl i full sving med det, tror jag.
Nej. Verkligen inte.
Nej, men du vet, jag kan inte gå förbi ett vattendrag utan att tänka att det kommer ett likflytande. Så ungefär.
Det är du, Camilla Läckberg.
Nej, men så har det alltid varit för mig. Och jag berättade det här för många år sedan. Jag var ute och gick med min kompis och kollega Carl Hamilton. Och vi promenerade på Söder Mälarsand. Så sa jag så här, tänk inte du varje gång du tittar ner så här i vattnet att det kommer ett lik. Och Carl bara, Alltså Louise, det är något fel på dig. Hur kan du ha den liksom, impulsen att du ska komma ett lik? Ja, men varför inte? Någonting händer ju förr eller senare.
Ja, men då måste man ju också kunna få inspiration från tidigare filmer eller ja, serier man har sett eller ja. Polisrapporter man har läst och så vidare.
Ja.
Men det är ändå häftigt. Och jag menar, du har ju sålt väldigt bra. Alla dina böcker har vi sålt väldigt, väldigt bra.
Ja, jag är nöjd och glad.
Du är nöjd och glad.
Ja, det, men det roliga nu är väl att den senaste trilogin som heter Motståndstrilogin, den har ju då blivit såld till väldigt många länder utanför Sverige. Och det är nytt för mig och väldigt kul.
Så att det är många svenska författare som har lyckats sälja utomlands.
Ja, det finns ett intresse för svensk litteratur. Och vet du, jag tror att nyckeln till det är att vi är så jämställda och feministiska som vi är i Sverige. Det här tycker man fortfarande är otroligt intressant. Alltså man går tillbaka till Stieg Larsson och Millennium-trilogin. Lisbeth Salander, vilken skön karaktär. Och utanför Sverige så kan man liksom inte i vissa länder föreställa sig att kvinnor kan bete sig på det sättet. Du hör att jag är inne på en röd tråd där hela tiden. Med vad kvinnor får och inte får göra och kan göra. Vi ska vara så stolta som svenskar för det starka kvinnoideal vi har. Och det bryter igenom i litteraturen och det älskar världen runt omkring oss.
Ja, men alla älskar en Pippi Långstrump.
Absolut, det börjar ju där. Faktiskt. Och Astrid Lindgren hade väl plockat upp en hel del av sin inspiration från Ester Blenda Nordström. Fatima Bremer har ju skrivit den här Ett jävla solsken. Har du läst den? Fantastisk. Så att det här kvinnoidealet, det är gammalt i Sverige. Eller ideal ska man ju inte säga att det alltid har varit. Men att det har fått finnas sådana kvinnor. Och det ska vi verkligen förvalta, ta hand om. För våra döttrars skull och för litteraturens skull och allting.
2008 så gick du ut med att du hade fått en sexnovell av en ledamot i Svenska Akademin.
Ja.
Berätta om den.
Alltså 2008 var det.
Eller 2018. Inte. Jag skulle bara se om du hängde med.
Jag hängde
10
med.
10 år hit till dit.
Alltså, kom man kan aldrig slappna av med Batina, va? Hon är alltså nördigt på hela tiden. Nej, men det stämmer.
Jag som ändå är siffermänniska också. Det gick lite åt skogen. Men okay.
Ja, nej, men så här. Jag fick för många år sedan, 25 år sedan eller vad det var. Så satt jag på ett flygplan med Kalle. Det kan ju inte vara 25 år sedan då.
Ni har varit uppe 23.
Ja, men då är det så att det är 20 år sedan då. Så flyger vi hem. Det var i alla fall innan vi hade barn. Och då hamnar på planet bredvid en akademiledamot. Och han och jag börjar prata. Och jag tycker det här är jättekul. Det är klart som relativt ny författare. Träffa någon från Svenska Akademin. Och han vill byta adress för att vi ska skicka böcker. Vi pratar enbart om litteratur hela flyget. Jätteroligt. Och sen skickar då jag en bok till honom. Och då skickar han tillbaka en bok och en sexnovell. Och den har han skrivit i du-form till mig. Och den är så jävla äcklig.
Och vem är den här ledamoten?
Nej, men jag har inte gått ut med hans namn.
Nej, okej, det har du inte. Och du vill inte göra det nu heller.
Jag har gett hans namn till tidningarna, men ja. Ingen har vågat gå ut med det. Och det tycker jag är urmässigt. Jag har ju novellen och boken. Och
men vem är det?
Ja, du hör ju. Och då ska jag säga varför jag inte säger hans namn. Det är därför att min advokat sa...
Nej, jag hör inte.
Du kan ju gå ut med det om du vill. Men då får du förvänta dig att det kan bli... att du får hantera massa juridiskt tjafs kring det. Och då avstår jag från det. Jag struntar i det. Men Aftonbladet var ju så här nära att publicera hans namn. För där var en journalist som läste novellen. Och det var en ung kille och han var så äcklad. Och han sa, det här är inte klokt. Alltså, de gjorde ett stort tv-inslag på det och en artikel. Men sen så backade de. Då ringde ansvarig utgivare mig kvällen före och sa, vi har ångrat oss, vi går inte ut med hans namn. Nej. Jag kan ju tycka att...
Men skrev han under med sitt namn på novellen?
Absolut. Alltså, brevet, han har ju skrivit och bett om ursäkt efteråt. Efter den här Aftonbladet-intervjun också. Så skrev han och bad om ursäkt och sa, oj, jag förstod inte att du tog så illa upp. Nej, sen satt han och tafsade på mig också på en premiär på Dramaten. Men strunt samma, det där, jag har fått lite skit för att jag har berättat om det där. Därför att man ansåg liksom, jaha, varför kommer du att berätta det nu så här många år senare? Och då vill jag bara påminna om att MeToo fanns inte för 20 år sedan. Det var ett helt annat klimat.
Då kanske man tänkte, jaha, det här är så här... Skulle jag gå ut och säga något skulle folk tycka att jag var dum i huvudet ungefär.
Nej, men alltså på den tiden så var det mycket mer den där jargongen, du vet, har du ingen humor som tjej så fort någon gjorde någon typ av övergrepp. Idag kan jag tycka, det är klart att det är de aktuella händelserna som ska först upp på dagordningen. Men det är inte fel att påminna om att det här är en gammal tradition av beteenden. Och Svenska Akademin har mycket att stå till svars för genom tiderna. Så att jag bara fogar in den här pusselbiten. Om det är någon tidning eller tv-kanal som i framtiden är intresserad av att jag ska plocka fram materialet, så har jag det tillgängligt hemma. Det är bara att höra av sig.
Så du vill gärna släppa namnet?
Så om man tycker att det är relevant så finns underlaget.
Men lever den här personen idag?
Ja, nu vill jag inte gå in på mer detaljer. Utan nu har jag sagt ungefär det jag har att säga om det här. Jag har en pusselbit i historien om Svenska Akademin. Är någon intresserad så är det bara banka på dörren.
Mm. Men jag bankar nu då. Ja, men. Jag skojar bara. Vi släppte precis en cover på I Like You For Christmas, där Alvin går till att stödja sjuksköterskorna som jobbar så intensivt och mycket med alla coronapatienter i Sverige. Mm. Berätta om den då.
Jo, men jag har spelat och sjungit på ett antal av mina releasefester. Jag tror att du har varit bjuden. Har du varit där?
Ja, absolut. Jag var på Operakällan.
På Café Opera?
Ja, där kom du.
Okej. Ja, men det var ju den första och sämsta gången. Sen har vi jobbat upp oss.
Du har blivit bättre på att sjunga.
Jo, men jag går ju och sångtränar. Så att, då har vi kört på massa olika ställen. Fotografiska, Josefina, NK Bokhandel. Och för ett år sedan, före jul, så sjöng jag i NK Bokhandel en massa jullåtar tillsammans med fyra fantastiska musiker. Och då var det många som faktiskt kom fram och sa, ni måste göra en skiva. Sen kom ju coronan, så att sen kom allting på paus. Men under hösten här nu så spelade vi in den första i vad som jag hoppas ska bli en julskiva så småningom. Så den första låten spelades in. Jocke Dominik, som då är liksom... vad heter det, överkucku musikalist. Han har då arrat och fixade fram ett storband på 16 personer som har lagt ljudmattan och sådär. Och så sjöng jag in det här. Och då när vi hade gjort det här och jag tyckte, fan, det här låter ganska bra, vad kul. Vi kanske kan göra någonting just nu med den här låten. Och så tänkte jag på sjuksköterskorna, för då läste jag det här med att det har dött fler sjuksköterskor under covid-19-pandemin än under hela första världskriget runt om i världen. Det är fruktansvärt. De får ingen ledighet i vissa delar av landet över jul och nyår. Alltså, kom igen, de är lågavlönade relativt sett.
Nu måste vi göra någonting. Hur lågavlönade de är.
Jo, och då vet jag också att det finns en massa andra yrkesgrupper, men som skulle behöva stöd, som undersköterskor och andra typer av vårdbiträden. Alltså, det finns jättemånga, men man kan ju inte göra allt. Vad jag gjorde var i alla fall att jag googlade på Svensk sjuksköterskeförening som jag hittade. Och de svarade blixtsnabbt, ja, vi har en fond som man kan använda. Till saken hör ju att under våren, folk försökte komma med, du vet, mattallrikar och mackor och sådär. Nej, då ska man få en förmånsbeskattning för att man skänker en smörgås till en.
Men det här händer ju bara i Sverige.
Hela tiden. Men den här sjuksköterskeföreningen, de har en befintlig fond. Så att alla pengar som man skänker till det här är skattefria för sjuksköterskorna. Och det blir ingen social avgift för givaren. Så det här är så här bingo.
Så och vilka sjuksköterskor får hjälpen?
Jo, och det är det som är grejen, för det var jag väldigt noga med. Det finns 120 000 sjuksköterskor i Sverige. 55 000 är med i den här föreningen. Men alla får söka. Och när jag då gick och sa så här, jag är beredd att skänka 10 000 som en liten grundplåt. Det är inte så mycket pengar, men det är alltid något. Då sa de, wow. Vi har just tagit, när vi fick höra om din idélös, då har vi tagit ett styrelsebeslut. Så vi skänker hela årets avkastning enbart till covid-19-sjuksköterskorna. Då är det 90 000 till. Bam! Vi började med den här insamlingen för en vecka sedan. Och efter en vecka har vi nu fått ihop 250 000. Jag är jättestolt. Det här är en fantastisk grundplåt. Vi behöver mer. Så alla som lyssnar, skänk, skänk, skänk. Vad som kommer hända sen är att pengarna... alla sjuksköterskor som har jobbat med covid-19 kan söka stipendie. Och det ska gå till rekreation. Det är ju väldigt brett, det hör ju du och jag också, att det kan vara precis vad som helst. Man skriver in så här, hej, jag heter Bettina eller Louise och jag är sjuksköterska och jag är utmattad. Och jag skulle vilja gå och få massage, åka skidor med min familj. Jag skulle vilja hälsa på min syster, jag skulle vilja ligga i en hängmatta i 4 dagar. Hjälp mig. och så söker man pengar och så delas de här pengarna ut i mars. Och jag vill att du ska säga swish-numret, Bettina.
Ja, nej, jag får chansen att prata.
Jag vet att jag är omöjlig. Avbryt mig för guds skull.
Swish-numret är 123 17 17 0 57. Och då stödjer ni alla våra fantastiska sjuksköterskor som till och med offrar sina liv för våra svenska medborgare.
Precis så. Det är... Alla sjuksköterskor som jobbar med covid-19 kommer att kunna söka pengar från den här fonden.
Och återigen, swish-numret är 123 17 17 0 57. Jag ska själv stödja.
Jag toppen.
Tycker det är verkligen viktigt att man hjälper till. Många bäckar små.
Exakt så.
Även om man bara kan lägga en 10 eller en 100-ring, vad
inget
som helst.
Inget bidrag är för litet. Eller för stort, som jag säger till mina mer förmögna kompisar som jag har tjatat på. Och jag är så förbluffad, det måste jag ändå säga igen, Bettina, att på en vecka har vi fått in 250 000. Och det är väldigt många nära och kära kompisar till mig som jag har terroriserat och som har langat pengar. Och jag tycker det är så fint. Men 10 kronor, 50 kronor, 100 kronor, det man kan. Tänk på att de här personerna gör mer än någon annan just nu för oss alla. Oss vanliga medborgare.
Och från oss alla till er alla en riktigt god jul. Absolut. Tack för att du kom hit,
Louise. Tack snälla.
Tack.
Kul att få komma.
Tack. Och innan vi önskar alla lyssnare en god jul så ska vi även få höra Louise cover på I Like You for Christmas. Varsågod, Louise. Boje av Jennes.
I'd like you for Christmas. Please make my wish come true. 'Cause I dream dreams and deck the hallways. If I knew I won't be blue on Christmas. If old Saint Nick comes through and he remembers that I'd like you for Christmas, New Year's, Easter too.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.